Och såg jag en bild och jag såg som om den helige ande liksom var här över oss. Han är ju i oss, men i bildspråket i Bibeln kan vi också se att den helige ande han kan komma över oss. Och jag såg liksom hur han fanns här och han längtade efter att komma och fylla oss med sin starka kraft. Och vi fick ett tilltal innan när vi bad här också om att Gud ville komma och döpa i den helige ande, som ett uttryck som används också i Nya testamentet, alltså fylla väldigt starkt med den helige andes kraft på ett förvandlande sätt. Och det är nog tid för det, så var öppen för att Gud vill möta här idag och i förbönen sen. Låt oss be tillsammans. Tack Gud att vi får ha en förväntan på dig. Tack att du är här, att du visar det för oss på olika sätt. Att du är här för att möta oss, välsigna oss. Och nu ber vi att du ska välsigna det jag säger i predikan. Att det får bli till liv och till uppmuntran, till uppbyggelse och utmaning för oss. Och hjälpa oss att få ta steg framåt med dig in i en underbar framtid, Herre. Kom och gör det du vill i den här predikan. Amen. Temat för den här predikan idag är: varför ska jag fasta? Jag fortsätter lite på samma tema som Johan slog an förra söndagen när han predikade om fasta. Men idag blir det lite mer: varför ska jag fasta? Vad är viktigast i livet? Om du tror på Jesus behöver du egentligen inte fungera på den frågan något mer. För svaret har ju redan Jesus gett oss. Att leva nära Jesus och älska honom och sina medmänniskor, det är det viktigaste och bästa i livet. Det är det som kan göra oss lyckliga i djupare mening. Och det är det som kommer att göra också att vi får en riklig lön i himlen när vi kommer hem en gång. Och då måste det ju vara väldigt viktigt att min och din relation med Gud verkligen utvecklas väldigt starkt i positiv riktning. Det är inte alls bra för oss om det är en negativ andlig utveckling i våra liv, även om den är ganska liten. Det räcker inte ens med att det står stilla i våra liv. För ofta leder det den här stagnensen, att det står stilla, till att det sakta börjar backa, och då vet vi inte vart det tar vägen. Och vi kanske tänker att det står stilla och känner oss nöjda med det, men det finns en fara i det. För att vår andliga utveckling ska gå tydligt framåt och utvecklas starkt positivt, så behövs det ofta extra insatser i våra liv. Och det tror jag speciellt gäller här i västvärlden, där vi har en stor tendens att bli lite ljumna i vår tro och kärleksrelation till Jesus. Och det är här som fastan kommer in. Fasta med bön är som att vi gasar med bilen och kopplar på turbon och lägger i högsta växeln. Om man ska använda ett bilspråk, det känns ju naturligt när man lever nära en bilfabrik som vi gör. Och jag tror även att de här andra sakerna som vi talar om i den andliga klassiken, med bibelläsningen, bibellyssnandet och att dela sitt vittnesbörd, bönen, de här alla delarna är viktiga för att vi ska ta oss framåt med kraft i det andliga livet och att Gud ska kunna få tag i oss. Vi behöver andliga discipliner i våra liv för att Gud ska kunna leda oss och låta oss växa starkt. Men att fasta från att äta mat, speciellt ett antal dagar i sträck, om det görs med rätt motiv i kombination med bön, det kan verkligen ge en stark positiv effekt på vårt andliga liv. Och vi ska läsa här ifrån Lukas evangeliet om Jesus. Vi lyssnade på den texten förut, men först ska vi titta lite vad som hände innan det här sammanhanget. När vi kommer in så har Jesus nyligen blivit döpt av Johannes döparen. Vi är alltså i Lukas 3 och Lukas 4 nu. Han har blivit starkt uppfylld med den helige ande när han bad efter dopet. Gud talade profetiskt till honom med en hörbar röst från himlen. Vilken fantastisk upplevelse att uppleva det. Och där sa Gud hur älskad han var. Och därifrån så led sen han ut i öknen av den helige ande. Och det är där vi kommer in i Lukas evangeliet, det fjärde kapitlet. I vers 1-2a läser jag här nu igen. Vers 1-2a. Uppfylld av den helige ande återvände Jesus från Jordan och leddes av anden omkring i öknen. Där han frestades av djävulen i 40 dagar. Under de dagarna åt han ingenting. Då i den här tuffa situationen när Jesus frestas av djävulen, den onde själv, då väljer Jesus att fasta från mat för att få ytterligare andlig kraft i bönen och för att kunna stå emot alla de här frestelserna som han utsätts för. Och han klarar ju av också att stå emot alla de här frestelserna. Och här tror jag är en viktig nyckel till Jesu framgång i hans liv och tjänst. Han fastade och bad för att övervinna frestelser. Och jag inser att jag själv och kanske även vi som församling skulle haft mycket större kraft i våra liv att stå emot frestelser och få andlig seger om vi hade valt att fasta från mat oftare och lite längre samtidigt som vi bad. Hur fortsätter Nya testamentet att berätta här då? Jo, om vi läser vidare i vers 2b så står det: och när de 40 dagarna var slut blev han hungrig. Ibland glimmar det till rejält i Bibeln. Jag tycker det här är en sån här härlig kommentar. Tänk att Jesus blev hungrig efter att inte ha ätit 40 dagar. Det är väl ganska slående. Behöver det sägas? Vilket statement. Men jag tror det ligger en djup sanning i de här orden. Det om något kanske talar om för oss hur ofta och hur mycket han fastade redan innan det här tillfället. För tänk dig själv, han måste antagligen ha varit väldigt van att fasta. Det var därför det tog 40 dagar utan mat innan han blev hungrig. Den helige andes närvaro hjälpte antagligen till en del också, det tror jag. Jag brukar själv bli hungrig redan vid andra, tredje dagen när jag fastar från mat. Och på femte dagen brukar jag bli rejält hungrig. Och kanske lite frusen också om det är vintertid som det är nu. Jag hoppas att jag inte skrämmer upp någon av er som inte är vana att fasta. Men det har ett pris att betala. Och det är inte helt enkelt alla gånger, men det är värt priset. Det finns så mycket gott med att fasta. Framförallt andligt, men även kroppsligt om man gör det på rätt sätt. Jag upplever att när jag har gjort att jag har fått en tydligare andlig skärpa och större andlig kraft i mitt liv när jag har fastat. Mitt böneliv fördjupas och den helige andes närvaro blir starkare. Och det har jag haft väldigt mycket nytta av i tjänst för Gud, i befrielsetjänst, i helande tjänst, i att få bli använd till att förmedla Guds under och tecken, att fungera profetiskt. I alla andliga discipliner har jag känt att fastan har gett en extra kraft som jag inte skulle fått annars. Så välsignelserna både på kort och lång sikt är mer värda än de här hungerkänslorna och kanske känslan av att frysa lite grann och andra små saker som kan vara lite tuffa med att fasta. Och Jesu fasteperiod som vi studerar här innehåller en djup andlig verklighet. Precis som den första människan Adam måste också den andra människan Kristus, som enligt Nya testamentet är den sista Adam, också frestas. Jesus kallas för den sista Adam i Nya testamentet. Men det är stora kontraster mellan Adam och Jesus frestelse. Adam, han blev frestad i en underbar lustgård, medan Jesus var i en tuff öken, bara det. Och den här öknen är själva symbolen för förbannelse i biblisk bemärkelse. Adam föll, men Jesus, han segrade. Genom sitt fall så förde Adam död in i världen, som vi lider av än idag. Men Jesus, han skapade liv genom sin seger när han fastade. Adam föll i en lustgård och gjorde den till en öken. Men Jesus, han segrade i en öken och förvandlade den till en lustgård. Fantastiskt. Och det är den lustgården som han öppnar upp för oss i Guds rike idag. Det är en fantastisk sanning som ligger dold i den här berättelsen. Och det är ett väldigt vackert bildspråk, tycker jag också, när man tänker på vad Jesus har gjort och vad han gjorde när han fastade och vann seger i öknen. Och vi fortsätter att läsa lite längre fram i vers 13 här. När djävulen hade frestat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid, står det. Det här är också intressant. Djävulen frestade Jesus på alla sätt under 40 dagar. Kanske var det frestelser som beskrivs i det här sammanhanget som vi läste om tidigare i inledningen här. Bara exempel på alla de frestelser som Jesus fick utstå. För där räknas det ju bara upp 3 stycken saker som djävulen frestade Jesus med. Men här står det att han frestades på alla sätt. Och det kan vi sedan läsa i Nya testamentet som Johan här citerade när han inledde, att Jesus blir frestad på alla sätt. Det står det om i breven också. Bibeln är tydlig med att Jesus stod emot alla frestelserna han utsattes för under de här 40 dagarna och sedan under hela sitt liv. Det är ganska fantastiskt. Jag tänker på mig själv, att man kan falla i frestelser ibland. Jag tror att vi alla har gjort det. Och vi vet hur tufft det kan vara att bara hålla sig från frestelser under en längre tid utan att falla det minsta. Men Jesus gjorde det under hela sitt liv, stod han emot frestelserna. Det är en fantastisk sak han gjorde, som vi ska vara tacksamma för att han klarade av. Han gjorde det som människa utifrån sina mänskliga förutsättningar, uppfylld av den helige ande. Hade han misslyckats vid ett enda tillfälle skulle han inte ha kunnat vara det fullkomliga försoningsoffret för mina och dina och hela världens synder. Men tack och lov så är han det. Tack Jesus. När inte djävulen lyckades få Jesus att falla för frestelserna så lämnade han honom, står det. Det verkar som om djävulen tappade självförtroende, kände sig som en förlorare nästan och tröttnade och gav upp där för en stund. Det var liksom ingen idé att hålla på 40 dagar och ändå hjälpte det inte. Han behövde dra sig undan för att ladda om, försöka komma på något nytt, vad vet jag. Men vilken seger för Jesus och Guds rike att han vann seger där på det här sättet och att djävulen liksom slokörat och drog sig undan. Och vi idag har nog mycket att lära oss av Jesus och hur vi kan vinna seger över frestelser i våra liv. Genom bön och fasta. Kanske är det så att när vi står fasta genom att fasta, då lämnar den onda oss i fred för ett tag. När vi står fasta genom att fasta, så lämnar den onda oss i fred för ett tag. Och vi tittar vidare i vers 14 här. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Under de här 40 dagarna av bön och fasta blev Jesus starkt uppfylld av den helige ande och utrustad för sin tjänst. Jag tror att han hade nytta av det resten av sitt liv här på jorden. Jesus fungerade sedan starkt i andens kraft under hela sitt liv. Det han levde i efter den här fasta och böneperioden i öknen var så påtagligt att ryktet om honom gick ut i hela området. Det står det redan här efter den här fasta perioden. Direkt efter det så gick ryktet ut om honom. Det måste ju ha hänt extraordinära saker direkt efter den här fasta perioden. Det blev liksom en språngbräda in i ett liv i den heliga andes kraft. Med stark Guds närvaro och kraft. Och den här tjänsten förvandlade hela universums öde och hela världshistorien. Det är ju helt fantastiskt. Och den här fasteveckan som vi nu går in i och vi har framför oss, den kan förvandla mig. Den kan förvandla dig. Den kan förvandla hela våran församling om vi är beredda att liksom ge oss hän till det. Att satsa lite extra. Att ta tid i fasta och bön. Och i Jesu bergspredikan som brukar räknas som en viktig del av det Jesus förmedlar till oss av insikt, så finns det ett avsnitt om fasta också. Det visar i sig att fasta är något viktigt för Jesus, att han har det med i sin bergspredikan som är så kärnfull med Jesu undervisning. Och det här avsnittet om fasta är också placerat väldigt strategiskt i den undervisningen. Det kommer direkt efter bönen Fader vår och bönundervisningen och sen precis innan avsnittet där Jesus summerar vad det innebär att samla skatter i himlen. Och jag tror att fastan är en sån sak, att bönen och fastan, det är saker som samlar skatter i himlen när det gör med rätt motiv. Och hur står det då i Matteus 6, vers 16-17? Där vi kan läsa om det här. Matteus 6, vers 16-17. Jo, det står så här. När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna som vanställer sina ansikten för att visa människorna att de fastar. Jag säger i sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människorna ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Observera att Jesus börjar med när ni fastar. Och när du fastar. Båda de ordalydelserna finns med. Det är en tydlig markering från honom att fastan bevarar en naturlig del i den troendes liv i alla tider. Fasta är något som alla efterföljare till Jesus bör göra åtminstone någon gång ibland. Det är en utmaning till oss i vår tid och vår kultur som generellt sett är ganska fokuserade på att äta gott, rikligt och ofta. Och jag tittar på min egen mage. Jag har följt alldeles för mycket. Det är inte så naturligt för oss att fasta kanske i våran kultur. Men det har varit annorlunda tidigare i historien. Bland Bibelns heliga män och kvinnor så ser vi till exempel Mose som också fastade i 40 dygn i femte Mosebok 9. Vi har kung David, Elia, Daniel. Vi har profetissan Hanna i Nya testamentet som det står om i Lukas 2:37. Där det står hon lämnade aldrig templet utan tjänade Gud med fastor och böner natt och dag. Det låter väl lite utmanande. Det kan man suga på. Hon tjänade Gud med faster och böner natt och dagen. Äldre kvinna i 82-årsåldern tror jag hon var. Som, tänker jag ha någon 82-åring som gick omkring här i Salem natt och dag och tjänade Gud med faster och böner. Ja, det är en liten utmaning. Några av de viktigaste personerna i kyrkohistorien har praktiserat fasta och vittnat om dess betydelse. Vi har de stora reformationsmännen, Luther, Calvin, Knox. Vi har andra väckelsebärare ifrån vår frikyrkotradition som Jonathan Edwards, John Wesley, David Brainerd, Charles Finney. De praktiserade fasta regelbundet. Och lägg märke till Jesu avslutande ord i vers 17 om vad som händer när vi fastar med rätt motiv utan att vilja imponera på andra människor. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Gud lönar den som fastar med rätta motiv. Om du inte har fastat förut, försök börja fasta genom att inte äta mat men dricka rikligen antligen kanske, antagligen kanske du kan börja med fruktjuicer eller något annat. Börja så. Du kan välja också att bara dricka vatten, men det är en mycket tuffare variant av fasta som är jobbigare. Försök att göra det så länge det går. Börja med en dag. Känner du att det funkar bra, ta en dag till. Och jag förstår ju att det kan vara svårt, speciellt när man jobbar så är det tufft ibland att fasta. Så man får vara känslig och känna in. Men tänk om vi alla kunde göra ett försök i alla fall. Och försöka den här veckan och hålla ut så länge vi fixar det. Och be och söka Gud tillsammans. För just det här med bönen i kombination med fastan är väldigt viktigt. Det är så som Gud har tänkt att man ska använda den extra tid man får till att be och söka Gud och fokusera på honom. Men om vi gör det tillsammans så kanske vi kan få uppleva ett andligt genombrott i våra egna liv och här tillsammans i församlingen. Har du någonting viktigt du längtar efter att Gud ska göra i ditt liv så kan du fasta med det som inriktning också. Det kan vara helt rätt för dig. Men tänk om de flesta av oss kunde ha det som mål att få själva få komma närmare Gud och få ett genombrott i vårt eget liv och i församlingen. Om vi kunde ha det som mål nu den här veckan och gå in i fasta och prova på det. Visst låter det spännande? Vill du gå tillsammans med mig? Ska vi be tillsammans? Herre, vi längtar efter att få prova på att ta ett nytt steg med dig. Att fasta mer än vad vi gjort förut. Vi är kanske på väldigt olika nivåer och erfarenheter när det gäller fasta, Gud. Men hjälp oss att våga ta ett steg därifrån vi är. Ett steg längre tillsammans. För att få se ett andligt genombrott i våra egna liv. Men också i församlingen och här i vårt område där vi verkar. Kom helige ande, kom och inspirera oss och ge oss kraft till det. Amen. Och du kan läsa mer på internet om du vill ha mer information om fasta mer praktiskt. Och vi har ju vårt häfte också.